Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Vi fick ta del av första halvtimmen och såg väl inte så mycket mer än en uppvärmning och kvadraten ungefär. Man har ändrat de här reseplanerna, det är stängd träning imorgon men vi får ta del av en kvart över morgonen och sen åker vi igen.
Ja precis, det är stängd träning både onsdag och torsdag.
Träningen idag var stängd för oss, den var taktiskt inriktad på just motstånd.
Lewandowski noterar precis som alla andra här i Sankt Petersburg. Sverige har vunnit med 3-2.
Intresset för Sveriges insatser i EM är stort och där fyller media en roll. Aftonbladets reporter Johan Flink har tagit rygg på landslaget den senaste månaden och matat ut artiklar från träningar, presskonferenser och matcher. Flink gjorde sitt första mästerskap i samband med EM 2008 och genom åren upplevt olika förbundskapteners inställning till media och även en skillnad på att bevaka ett landslag med stjärnor som Henrik Larsson och Zlatan Ibrahimovic jämfört med dagens EM-trupp. För Flink handlar det om att försöka få fram egna nyheter och avslöja en startelva ger bra effekt på besökssiffrorna på Aftonbladet. Men pandemin och ett landslag som gärna sluter sig har gjort jobbet en aning svårare.
På så sätt tycker jag att det är en större utmaning nu därför att jag är ju kvar lite grann ändå i det här att hitta en egen vinkel. Eller att Sportbladet ska ha en egen vinkel. Eller vinklar. Och det är ju nästan omöjligt idag när alla lyssnar på samma personer som pratar så att säga.
Även om det kommit in fler kvinnor bland sportjournalisterna på 2000-talet så haltar det fortfarande. Och när det handlar om mångfald i kåren är det direkt svagt. Frågan är om en sportjournalister kan granska brister i jämställdhet och mångfald när den egna kåren inte speglar Sverige.
Nej, det rimmar väl lite illa. Det gör det ju såklart. Samtidigt som... Nej, vi kanske borde se om vårt eget hus först på ett vis. Å andra sidan så får vi väl jobba på den fronten också. Och sen så är det några som ska ifrågasätta det så måste det fortfarande vara vi som gör det. Annars gör väl ingen annan det så att säga. Det är ju vi som är i position att göra det. Men det är klart att... Det borde hända lite mer hos oss själva också.
Flink bevakar sedan många år även Malmö FF och är oroad över hur de svenska storklubbarna stryper möjligheten att tala med spelare och ledare.
Fortfarande så är det som att de låtsas som att det är lika öppet som för 10 år sedan. Att man kan få prata med vilken spelare man vill, men så är det ju inte.
Poddintervjun är naturligtvis mer än det här. Och vi talar om att vara nervös när man har en bra nyhet. Om hur teknikutvecklingen stöpt om mediebranschen. Om vikten av att ha konkurrens. Om svårigheten att nå spelare idag. Om skillnaden mellan att bevaka fotboll och handboll som är en annan sport som Flink bevakar. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
45.
Bo?
Helsingborg.
Familj?
Sambo och 14-årig son.
Utbildning?
Idrotts- och historielärare och journalistutbildning.
Tjänar?
Så det räcker.
Vad kör du?
Volvo XC60.
Vad läser du?
Läste ut Lena Anderssons dotter nu. Den var bra, men inte lika bra som den första. Svias son.
Vad tittar du på?
Mare of Easttown just nu.
Vad lyssnar du på?
Ja, det blir ju lite godbrock. Ulf Lundell, Bruce Springsteen.
Vad spelar du på?
Ingenting. Managerlag nu under EM, men aldrig annat något sånt betting på något vis, nej.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Bortsett från en Division 5-seger med Bjärnums Guif så är det nog playoff-segern inför VM 2018 mot Italien. Det var speciellt.
Ja, vad är din främsta merit i fotbollens värld?
Nej, men i det här yrket får man väl lov att säga ändå, vad är det, 4 EM, 2 herr VM och 1 dam VM. Det är väl så ändå.
Du räknar det som dina meriter alltså.
Ja.
Vem tycker du är tidernas bästa fotbollsspelare?
Ja, Diego Maradona är min barndomsidol.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Ja, det har jag inget. Jag har inte den där genen, känns det som. Bjärnum Skoj för min moderklubb brukar jag svara.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Hans regeln har väl blivit lite bättre och lite tydligare, men det finns mer att göra.
Vilken är din favoritfilm?
Jag är någon sån här Forrest Gump eller Slumdog Millionaire.
Vid vilken tillfälle ljuger du?
Ja, det gör jag inte, skulle jag vilja säga.
Vilken är din favoritsvordom?
Ja, det är nog fan.
När grät du senast?
Jag skulle tro någon film. Där kan jag vara ganska lätt rörd.
När var du riktigt lycklig senast?
Det här går väl ut nu nästa vecka. Det är midsommarafton. Så att på morgonen ska vi ju säga. Så då skulle jag säga för ett år sedan. Fast när man lyssnar på detta så är det ju då midsommarafton. Därför att om jag bara får veckla ut mig lite grann där, så satt vi ju, det är nog en 10 år sedan, ett gäng kollegor, Sportbladet, en kväll på någon fotbollsresa tror jag det var. Och pratade om när man mår som bäst under året. Och då sa jag mellan andra och tredje snapsen på midsommarafton. Då var ju sonen yngre. Men när man sitter med nära vänner, stugan i Halland. Man har stort sett käkat upp. Barnen spelar fotboll på gräsmattan. Och det är goda diskussioner och bra snack. Och sen kanske man då tar en snaps till innan det.
Då går det nerför.
Sen går det nerför, nej då. Men just den känslan där är fin. Varje år.
Ja, och du ska ju, som du var inne på, midsommarafton, vi spelar in det här. Vi ska iväg ut på Hisingen och jobba sen. Men sen drar du hem och firar lite midsommar.
Ja, tänkte faktiskt det. Hitta den där känslan igen.
Härligt. Vi är ju mitt i ett fotbolls-EM där Sverige ändå har gått starkt och är klart för åttondelsfinal. Du jobbar ju på Sportbladet. Vad betyder svenska framgångar för er och intresset för ert jobb?
Ja, det är ju helt tvärtom som Zlatan trodde en gång i tiden. Han satt och trodde att på en presskonferens att vi njöt när det gick dåligt för honom och för landslaget. Det är ju precis tvärtom. Nej, men man vill ju ha de här stora framgångarna. Det betyder ekonomiskt mycket, säkert mer för kanske när det var mer det här lösnummerförsäljningen, papperstidningen, midsommardag till exempel, hela den helgen där och så. Men, nej, men man vill ju, du vet hur det är, när man är iväg, man vill ju jobba man, och går det bra så blir det mer att göra, och det är ju också lättare att ha med de man bevakar att göra också.
Om du tittar tillbaka till den, är ju en dryg månad sedan truppen togs ut och nästan en månad sedan de samlades i Båstad. Det är väl kanske precis en månad sedan. Man är lite snurrig. Men vad sticker ut för er i er bevakning? Vad har dragit? Vad har lockat mest intresse? Du behöver inte röja några företagshemligheter eller så. Men
nej, bara... men känslan är, jag är jättedålig på siffror. Vi får några sådana här mejl varje kväll. Jag brukar inte läsa dem, för jag vet inte. Det är bättre att inte veta så att man inte låter sig påverkas av det. Men det är väl klart att det här med startälvorna är ju stort. Och sen är det ju de första texterna efter matcherna. Som inte jag skriver egentligen. De skrivs ju från redaktionen så att säga, på slutsignal. Där tror jag de som klickas mest.
Ja, och du har väl, jag ska vara helt ärlig, jag har inte full koll, men jag tror att du har haft startelvan alla tre gångerna inför Sveriges matcher.
Jag har varit med om det också,
varit med om
det. Kollega.
Ja, precis. Hur är känslan när man drar loss en startelva?
Ja, men den är fin. Det går inte att komma ifrån.
Hur mycket osäkerhet, eftersom jag någon gång har jag ju haft startelva också, så kan det ju ändå finnas en osäkerhet. Hur mycket osäkerhet kan du känna, och hur skönt är det sen när det kommer en bekräftelse då 70 minuter före avspark?
Den här gången, eller nu under detta EM, så har det, nej, det har inte varit någon osäkerhet alls.
Nej, det är ju härligt. Och har du på känn vad det blir på tisdag?
Nej, det har jag inte. Där är jag inte, ingen bättre gissning än vad någon annan som följer det egentligen.
Hur många är intresserade av att hur du och dina kollegor tar fram startelvan?
Du menar bland läsare?
Ja, precis.
Nej, det är faktiskt inte. Det verkar som att de på något vis respekterar. Fast jag fick ett mejl att nu senast inför Polen-matchen, när vi hade avslöjat den, att du är helt snett ute, jag känner en spelare. Ekdal har en känning, han kommer inte att spela. Och jag var ju säker, eller vi då. Men jag fick ändå invänta den officiella, och då mejlade jag ju den här personen då och sa att nu vi hade rätt, du får nog kolla upp din kompis i landslaget en gång till. Och sen, han hörde av sig där, han hävdade ändå att det var hans känsla där.
Sen kan det ju ha varit så att han hade en känning och lämnat något sent besked utan att man vet. Vad får du för reaktioner från landslaget? För historiskt sett har ju olika ledare varit olika irriterade på detta. Framförallt ledare, inte så mycket spelare. Vad får du för reaktion?
Inga alls. Vi hörde ju Jan Andersson här nu, och det är ju något man kan prata länge om, just det här hur det blev en jättegrej under, det var ju Lagerbäck VM 2006 framförallt, och hur avslappnad Janne är kring detta, och känns som att han bara har bestämt sig, och han bestämde sig nästan direkt att det är en, vad ska man säga, en strid han inte kan vinna ändå, så att inte göra någon, för jag tror inte heller att Lagerbäck såg det som ett så stort problem att den kom ut. Utan det var väl det här som han såg som ett svek. Att det var någon i den, så att säga, innersta kretsen som svek honom. Det tror jag var det som var hans största problem på något vis.
Jag tror du har rätt att det var just att någon i gruppen, trots att man ju flera mästerskap innan det pratade om att det får inte komma ut. Det var ju likadant EM 2004 och så, att de... De inte gillade det, och Jan Andersson har ju varit smartare där, så att säga. Hur ofta tänker du, eftersom du ändå tog upp som meriter i fotbollens värld, att det har gått bra för landslaget? För ibland kan jag få den. Hur fan kan ni läcka ut någonting? Håller ni inte på Sverige? Hur resonerar du kring det?
Nej, men det är ju inte vår uppgift. Men där ska jag säga också, visst, nu har det lugnat sig, men det var nog inför Spanien-matchen, då var det ju en del mejl att vad fan, avslöja den spanska startelvan istället. Så de reaktionerna har man ju fått från läsarna.
Om vi går tillbaka till du sa i Fakta utan att du utbildade historia där, var det det?
Idrott och historia.
Idrott och historia. Ja. Hur mycket jobbade du som lärare?
Ingenting. Utan när jag var klar så kom jag in på journalistutbildningen. Det var sådana ett år i Sundsvall. Som byggde på att man hade pluggat minst 3 år högskolestudier. Så körde det året, och sen så var det rakt in i och jobba.
Och hade du alltid lockats av att bli journalist?
Ja, fast det var lärare som var min under hela, man säger, grundskolan. Sen på gymnasiet där så för hyfsade betyg i, vad heter det, uppsatsskrivning heter det väl. Så då förstod jag kanske lite så, blev lite uppmuntrad av svensklärare och sådär. Så att då började jag komma in lite. Men jag höll fast vid lärarplanen. Och sen växte det fram. Då,
jobbade du någonting för lokaltidning eller så under uppväxt?
Väldigt lite. Då var det ju norra Skåne. Men det var några referat. Jag spelade ju själv också, alltså. Vi snackade division 4 fotboll och division 2 handboll. Men där när jag var skadad faktiskt något år så började jag lite grann bara. Men det var inte alls så som många andra har gjort.
När du läste journalistik i Sundsvall, var målet inriktat på sport?
Ja, så när vi gjorde någon sån här låtsastidning så tog jag hand om sportsidorna.
Vad blev
ditt första jobb efter du hade, eller om du gjorde praktik och liknande, vad blev liksom ingången till sportens värld?
DN. Praktik och sen sommarjobb. Sen var jag på GP-sporten i 2 månader här i Göteborg. Och sen, sen var det Sportbladet där sen.
Och du har bara jobbat med sport alltid?
Ja.
Hur var första klivet in på Dagens Nyheter då i Stockholm, visar jag?
Ja, ja.
Hur var det när du klev in där och vilket år är detta?
Det blir ju, ska vi se här, 2001, ja. Sommaren 2001 var det. Jag kom ihåg att vi hade sett Johan Esks byline och han såg, att han såg stor ut där. Och så är han jävligt liten, det kommer jag ihåg. Det var nästan mitt första intryck när jag kom in där. Sen blev väl Lars Grimlund, blev väl liten sådär, mentor kanske att ta i, men sen har han ju, han hänger ju med fortfarande och så har vi gjort lite handbollsmästerskap ihop.
De som inte känner till Lars Grimlund, så är han Dagens Nyheter och skrivit en del fotboll, gjort en del mästerskap och framförallt mycket handboll just också. Och kan ställa väldigt avväpnande frågor. Bland annat klassisk fråga under VM 2006 när han frågade Lars Lagerbäck, tycker du inte det här är roligt, Lars? Ja, som var lite bra. Ja, han är bra på den typen av grejer. Sen var du på Göteborgsposten och därefter var det Afton.
Ja, ja.
Vad lockade med Aftonbladet? Detta är ju något år efter de har dragit igång sin sportbilaga i rosa och satsat stenhårt på sporten. Hur var det att kliva in där och vad var det som lockade?
Ja, men det var väl att det var den största sporttidningen. Det var väl det som lockade. Så att jag sökte ju sommarjobb både DN och Aftonbladet. Och jag tror faktiskt, om jag inte missminner, att jag fick chansen på båda och hade jättesvårt att välja. Och så tog jag DN till slut. Så att, när det sen tog slut och jag sökte till Aftonbladet något vikariat där, så det var ju du som tackade nej till oss och Lars Östling. Så då fick jag vänta några månader och vara på GP och sen så fick jag chansen. Men första var ju så här, jag tror jag fick 2 veckors vick först. Varav de första 5 dagarna var ledig, sen jobbade jag 4, det var så här skift och så ledig 5. Men sen bara rullade på sen. Så att, nej, det jag sådär minns bäst, alltså det var ju, många är ju kvar, men det var ju Simon Bank och det var Kristoffer Bjerreborn. Robert Laul började ju något halvår tidigare. Och att vi var ett gäng unga, det var några, Jennifer Wegerup kom ju ett par år senare kanske. Det var mycket unga grabbar såklart i samma ålder som hade förbaskat kul på alla sätt. Både, vi blev ju nära vänner också.
Vad ser du som den största förändringen på de drygt 20 år? Som du har varit i branschen?
Ja, men även om internet och sportbladet.se eller aftonbladet.se fanns då, så är det ju den här digitala omställningen såklart som det känns ju så nästan som det går snabbare och snabbare på något vis. Förr var det ju ändå, alltså i rätt många de första 10-12 åren nästan, för min del, så var det ju ändå fokus på printtidningen. Så att man är rätt så fostrad i det där att tänka så på något vis, eller det här med vinklar hela tiden. Det är väl, men annars är det ju den omställningen som är det stora, för lov att säga.
Om vi då tar EN som ju både du och jag bevakar, hur mycket tänker ni överhuvudtaget på papperstidningen som ju fortfarande säljs och vi ser löpsedlar och så, hur mycket tänker ni på den när ni åker ut på en presskonferens, träning?
Nej, ingenting alls, bortsett från att det, nu har vi alltså deadline 16:30, 16:40 någonting sånt. Det är ju inte klokt när man tänker på det. Och för ett par år sedan var det väl 13:30 på natten. Så att vi tänker egentligen ingenting på den. Förutom, ibland så hör de av sig, de som så att säga ritar tidningen eller redigerar den, att de kan ha något speciellt önskemål. Eller om det finns någon möjlighet att vi lämnar innan 16:30. Eller 16:45.
Smärtar inte det?
Jo, det gör det. För jag är också uppvuxen med kvällstidningar. Och hela det här samarbetet med en redigerare. Du var ju på Expressen förr. Men det här med uppslag och lite bilder. Och att man, det samarbetet, det hela paketet, det kan jag sakna. Det här med tillägg och med en fotograf som har någon bild. Man kanske till och med har en idé om en bildserie eller sådär. Jo, det gör det.
Ja, det är ju fascinerande. Jag visste inte att det var, jag visste att det var tidigare deadline, men jag visste inte att det var så tidig deadline. Nej, det skakar ju om.
Det är bara sedan ett par månader.
Ja, tillbaka. Jag vet. Mm. Det är ju den nya distributionen. Jag trodde det var kanske i sjutiden. Men det är väl som, ja, det är fascinerande, och det säger väl lite om de som fortfarande köper papperstidning, att de kanske köper det av ett annat skäl. De vill inte ha kanske senaste nytt, utan det är mobilen och datorn. Om man tänker sig när ni liksom planerar, när ni åker ut, hur tänker man kring det ni ska göra på aftonbladet.se eller Sportbladet som det heter? Hur liksom tänker man, hur väger man tv kontra print eller det man skriver i på sajten? Eller hur mycket är ni involverade i den diskussionen?
Ja, inte så mycket. Det var ju väldigt mycket webb-tv för några år sedan. Och det är det ju mycket mindre av nu. Nu har vi ju Linn Nordström med här som kör lite grann det. Och det vi har valt att göra är egentligen att hon gör ju nästan, när det är något aktuellt eller de då vill ha det hemifrån, så är det ju med Simon Bank eller så, de här chattarna med Niva och Bank och sådär. Vi kör ju inte längre det här att vi tar två reporter och hon, och så står vi och pratar lite grann vad som hände på träningen. Så att på det viset, så som det har varit under flera år, som en del fortfarande kör också andra mediehus. Men nej, vi egentligen, det har nästan gått tillbaka på så sätt att när vi åker ut så är det, man förbereder och snackar igenom lite vad vi ska ställa för frågor till spelarna, och nu är det ju de här presskonferenserna. Och sen är det ju faktiskt så att det sänds ju någonstans, antingen sänder väl ni eller jag vet knappt, och vi kan själva också, eller TT visar ju presskonferensen, och då sitter det så, det snabba, vi har delat upp det så nu tydligt att hemma på desken sitter någon och skriver där liksom snabbast, om det är nu Dejan Kulusevski som igår, så är det ju hans reaktion på assisten, det här självklara.
Och så är ni någon i kontakt med redaktionen att göra det här?
Ja, vi sitter ju där med den här Slack är det ju nu som är kanalen så att säga, eller kommunikations i telefonen, eller appen då. Så det, absolut, där sitter vi och lite så, fan det här var bra, tar ni det direkt och sådär. Men annars så är vårt fokus då, det är fan att jag och Petra Thorén och viss mån Simon, men han tänker ju mer på sina, på vad han ska ställa till krönikorna så att säga. Så fokuserar vi på frågorna egentligen. Och kanske då lyssna av också, få hitta den här andra vågen eller tredje vågen sen. Att lyssna lite mer efter de sakerna än det här självklara, så tar de det hemifrån.
Du gjorde ju ditt första mästerskap EM 2008, även fall du var med i uppladdningen inför VM 2006. Och jag minns att du gjorde Lars Lagerbäck arg då. Vad var det då? Du hade kollat in på en träning på stadion. De hade inte täppt till tältet riktigt, eller hur var det nu?
Nej, det var faktiskt så att det fanns ju någon tränarkurs för allsvenska tränarna där som pågick, och de fick ju sitta kvar och titta på träningen. Så att det kan vi säga nu efterhand så här, så ringde jag till ett par av tränarna som man hade lite kontakt med då och frågade vad de hade gjort. Och jag minns faktiskt inte vem, men det var ju någon som förklarade en frisparksvariant där ju som vi väl körde i tidningen då. Och då på print, då kunde man göra grafik och hela det här, va. Ja, då gick ju topplocket på Lagerbäck sen. För det var ju dagen innan match, tror jag. Och så var det match, och sen så efter där så, jag var inte där tyvärr, för då gick jag ner och mixade zonen och satt ju några kollegor och lyssnade på någon presskonferens, och då tog han väl upp det där. Ja,
ja precis. Och jag som följt dig från sidan så kan ju säga att du ibland ställer ju lite sådana obekväma frågor, eller gör obekväma grejer. Hur bekväm är du i det?
Nej, men det har jag väl inga problem med, men där får jag väl säga att det var snällt sagt. Jag tycker jag ställer inte så obekväma frågor. Tycker du söker ju konflikten mer, Olof, än...
Ja, jag kan också ställa sådana obekväma frågor, men om man, du kan dra oss mot sådana ämnen också. Att det, för mig är det lite typiskt att när jag sa till en poddjournalist att ta bort sin landslagströja som hängde vid båset, så fick jag direkt ett sms av dig. Vad var det? Vad hände där? För att du på något sätt, ja, du har en känsla för vad som det finns lite friktion. Förstår du vad jag menar?
Ja, så sett, ja. Absolut. Men sen är jag väl inte så, jag är ju såhär, ja, nog lite konflikträdd, så jag är inte så, konfronterar kanske inte så, riktigt om vi nu sitter mitt emot det här, men du är ju lite mer åt det hållet om man säger. Du söker konflikten lite mer.
Ja, eller söker jag inte. Jag säger inte att jag söker det, men jag är inte rädd för att ta konflikten om det behövs ta den.
Men jag kan kanske i så fall snarare ställa frågan inte så konfrontativ, heter det så.
Nej.
Men ändå kanske, ja.
Nej, men det är mer att du söker dig till ämnen, för man behöver inte alltid ställa en konfrontativ fråga. Men du söker dig till ämnen som man känner ändå är lite laddade. Förstår du vad jag menar då?
Ja, kanske. Ja,
ja, men det är ju ditt jobb så att säga.
Ja, ja, ja.
Men om du ser landslagsbevakning, hur upplever du att det skiljer sig nu från till exempel EM 2008 och framåt? Du har ju varit med på slutet på Lagerbäck hela Hamrén-perioden och nu denna perioden. Vad är det som utmärker bevakningen 2021? Eller vad som är svårt med bevakningen eller lätt?
Det går inte att komma ifrån att pandemin såklart har påverkat hela förutsättningarna, det här med presskonferenser istället för pressträffarna där vi står och kan stå vid de här runda borden och snacka på ett annat sätt. Och kanske framförallt efter matcherna när man inte får de här mixade zonerna längre. Där man ändå kan få lite egna grejer. Så på så sätt tycker jag att det är en större utmaning nu, därför att jag är ju kvar lite grann ändå i det här att hitta en egen vinkel. Eller att Sportbladet ska ha en egen vinkel. Eller vinklar. Och det är ju nästan omöjligt idag när alla lyssnar på samma personer som pratar, så att säga. Så att på det viset så är det ju en större utmaning. Sen i det stora hela så upplever jag nog att spelarna i sig är trevligare mot oss. Har en större förståelse för att det kommer frågor om allt möjligt på något vis. Känslan då när man började där, då var ju Henke Larsson fortfarande, vi hade vår konflikt med Zlatan. Zlatan var väl rätt så besvärlig mot alla egentligen under en period där. Sen vet vi ju också efteråt att det har ju funnits presskonferenser som varit helt fantastiska med Zlatan. När han mognade, eller vad man nu ska säga, eller taggade ner lite grann. Men Henke var ju en sån som kunde vara direkt fientlig och dissa frågor på ett helt annat sätt. Alltså, jag menar, det blir ju, alltså spelarna kan ju ta, det kvittar vad du frågar om nästan, så försöker de ge ett svar. Så där, på det viset, för där tror jag Henke och de satte ju en viss stämpel på något vis. Sen fanns det ju jättemånga som var goa på den tiden också. Så va? Och i den mån man nu ska vara goa mot varandra. Men. Så pandemin har ju gjort det svårare och någonstans så är det ju, och jag tycker också att Jan Anderssons sätt att vara har väl också gjort det lättare. Alltså, det vet vi ju alla att Erik Hamrén var väldigt stingslig och ängslig och så, men ändå så är det ju, tillgången är ju strypt på ett sätt. Plus att å andra sidan förr så var det ju lättare att få tag i spelarna när de var i sina klubblag. Det är ju nästan omöjligt idag. Det finns ju så många, vad heter det? Är det gatekeepers?
Ja, hur många landslagsspelare kan du ringa direkt idag?
Nej, jag tar knappt någon.
Nej.
Men andra,
nej, och det är ju samma för mig.
Det är ju knappt, det är ju så här Oskar Lewicki, för att hans nummer finns kvar sen tidigare. Jag tror inte att han har bytt.
Nej.
Men man får ju knappt söka dem heller. Men jo, några nummer har jag.
Men det är väldigt få.
Men de svarar ju nästan inte heller. Än som de har gjort mål. Så. Och de får väl inte för klubbarna och så vidare. Så att,
Nej, det är ju verkligen annorlunda. Känner du just att, hur mycket tror du att vi journalister påverkar prestationen? Och då menar jag inte att vi är delaktiga på ett positivt sätt. Utan snarare, det har ju alltid hävdats att men det viktiga för landslaget är att de ska spela fotboll och inte svara på frågor, så att säga. Hur mycket tror du att vi är en negativ belastning för landslaget? Eller kan det till och med vara så att en del tycker att det är kul att berätta om ett mål eller en assist eller vad det nu må vara?
Jag har nog varit lite naiv där, att trott kanske liksom så att man, alltså gått lite på den bilden att vi påverkar dem negativt. Men som igår, det är ju klart att Dejan Kulusevski vill prata om sina assist. Så att jag har väl svängt lite där att sen har väl alltid funnits de som har velat prata med och tyckt att det har varit rätt kul. Och en del tror jag att det har varit kul, liksom den här lilla, vad ska man säga, dragkampen som är, hur mycket de ska ge respektive inte och sådär. Så att det blev ett flummigt svar, men sen tror jag inte att de påverkar. Det kan ju, om det skulle uppstå någon sån här jättestorm kring någonting, och att de, det här att lägga energi på det, men jag menar, den bubblan de lever i idag, så att det händer någonting, att man ska upp på en sitta på en presskonferens en halvtimme när de inte har någonting annat att göra nästan, mer än att spela golf och hänga lite. Det, även om man kanske inte njuter av det, så hade jag tyckt att det skulle att det händer någonting. Att det är ju inget... ibland pratar de om energiläckage och sådär. Det har jag ju svårt att se. Så att, nej, jag tror inte att vi påverkar det negativt. Och jag tror också med Jan Anderssons inställning, det här med startelvan till exempel, så att såna här saker, de verkar ha en förmåga att inte lägga för stor vikt vid det.
Ibland om man klagar på tillgången, så kan man ju få från allmänheten eller läsare, lyssnare och tittare som tycker att men ni har er själva att skylla, ni har gjort massa skit liksom. Och så kan de dra upp några artiklar, och jag menar, det har både Fotbollskanalen gjort, och det kan jag leta fram i Aftonbladets arkiv också om jag känner för det. Men hur tolkar du, eller hur tror du kring det, att är det vi som har skapat det klimatet, det strypta klimatet, att man knappt kan ringa en landslagsspelare?
Nej, det tror jag inte. Alltså, titta, det är väl inte många, som du säger, det händer ju övertramp. Om det är hundratals artiklar vi publicerar, jag har till och med barn åt mästerskap, så det är klart att det är väl några, en och annan som kanske inte är klockren, men att nej, jag tror inte att vi har skapat det. Att det inte går att få tag i dem och så. Jag tror det är mer skapat av alltså, de utländska klubbarna. Tyvärr har det ju smugit sig in i svenska klubbar också på något vis. Att de inte ens får... Jag tror en del av dem skulle kunna tänka sig på det, men jag tror inte att de får göra det. För de ska göra press då och då. Jag vet att man har sökt vissa veckor innan en landslagssamling. För det blir ju alltid när det är landslaget på gång, så börjar man kanske ändå på ett annat sätt. Att det kan ju ändå vara flera veckor och då förhala klubben det, och sen säger de bara men ni får ta det när han ändå kommer till Sverige på landslagssamling. Och då kanske man håller på en månad. Men sen, det där har man ju nästan gett upp också. Jag har blivit rätt dålig på att försöka underhålla det där.
För att det inte går helt
enkelt? Nej, det ger ju ingenting sett till någon sorts arbetsinsats.
En annan vanlig invändning mot oss journalister är att vi inte kan sträcka upp handen och be om ursäkt. Jag vet, du har gjort det någon gång när ni hade någon felaktig uppgift om vem som var på någon match eller något sånt. Hur känner du på den kritiken som vi journalister får? För man packar ju ofta ihop oss i en grupp, fastän vi är både individer och dessutom jobbar på olika, ofta konkurrerande.
Ja, men det, som jag sa, det skrivs otroligt mycket om sen någon liten uppgift och kanske någon större uppgift blir fel ibland, så får man väl bara erkänna att det blir fel. Det är inte bra, man mår ju inte bra, men jag menar, jag hade ju Marcus Danielsson som skulle tas ut till en trupp.
Ja, just det, du skrev den, var ju den i september 2019, så avsåg du att han var med när han
du
var
kommer
med.
Ihåg datum, ja, du har förträngt det.
Jag har ett stört minne på vissa sätt, så jag kommer ihåg sådana saker. Men du, den, och sen kom han med i oktober. Han blev ju lite knäckt, och hur blev det fel och hur kände du?
Så detaljer ska man inte gå in på, men det var en källa som brukar ha rätt, absolut, som jag litar på, som kanske dock inte har haft den här typen av uppgifter, och sen om jag i slutändan övertolkade, kanske det kanske ligger lite grann på mig, och det var den här personen ville inte lura mig på något vis, det vet jag, men du vet hur det är, en nyhet, det var en helt okej nyhet,
som dock var fel.
Ja, det ska ju betonas. Men i det läget så blir man ju sådär att vad fan sa han nu? Jo, men han är... Ja. Så jag övertolkar nog lite grann. Det blev inte alls bra. Det var inte bra heller, för det var ju en debutant då i så fall, att han skulle ta sig ut för första gången. Och han spelade Djurgården, så han fick ju snabbt svara på frågor kring det också, kring någon träning. Och sen visade det att det blev fel. Då mådde man inte bra. Och jag sökte honom för att framföra en ursäkt faktiskt. Alltså genom Djurgården. Men det var någonting där med presschef. Och de hade bytt presschef. Men han lovade ändå. Det var Jonas Riedel som hade slutat. Men han sa att jag har ju Marcus nummer och sådär. Jag framför det. Och sen så dubbelkollade jag några veckor senare. Bara förväntade mig att han hade gjort det på något vis. För jag tyckte det var på sin plats, alltså, att göra det.
Man är rätt ute?
Nej, men jag tror aldrig att han fick någon. Nej, okay. Så. Och sen nej, sen så rann det ut i sanden. Så att,
just att man gör fel, jag menar, det händer ju, och då får man ju på något sätt sträcka upp handen och säga att man har gjort fel. Hur mycket tror du ändå det skadar liksom relationer till spelare, klubbar och liknande? Eller är det någonting nytt nästa vecka så att man har glömt bort det?
Något enstaka fel så tror jag att det, det glöms bort. Men det är klart, har man... just om vi snackar fel, sen kan man ju skriva saker som en klubb inte gillar så, va? Och att det kan vara, där vet jag nu, bevakar jag MFF mycket, att, att man kanske inte är så populär där, och att det har liksom byggts upp på något vis.
Ja, och ska man liksom, nu blir det ut som att jag rackar på dig med den Max Danielsson, jag har också gjort fel, men du hade ju å andra sidan Stefan Billborn ska få sparken, det tog dementerat, sen fick han ju likförbannat sparken. Hur känner man då?
Ja, den kändes ju desto bättre då ju. Men samtidigt så blir man ju lite så här att innan det formella beslutet finns så kan ju saker och ting ändra sig. Så att det var ju inte, och det drog ju ut på tiden längre än vad jag trodde. Så att det var ju ganska skönt när det beskedet kom. Och där, jag menar, där har väl Hammarby i så fall gjort bort sig. I det med alla de dementierna.
Ja, det får man säga. Hur är det att balansera, liksom att ställa de här rena fotbollsfrågorna taktiskt, hur bollinnehav och allting, för att sen nästa vända kanske gå över och fråga om fruar eller midsommar eller vad det nu må vara. Hur är det att gå de tvära kasten?
Där får man väl tänka till lite grann om vi nu snackar just under en och samma presskonferens, att man ställer de frågorna i rätt ordning på något vis och leder in kanske då på det lite lättsamma. Jag tycker att det är någonting man på en kvällstidning får stå för. Jag gillar ju den här mixen när man själv läste, att det ska vara lite högt och lågt och det ska vara glimten i ögat. Jag tycker att vi har pratat om det, att vi måste ha mer glimten i ögat. Sen ska det inte bli något blaj så ju. Men vi är ju, det är ju... Jag vet inte, läsare läser inte så mycket internationellt, men jag tycker att vi är ganska så seriösa i svensk fotbollsjournalistik och bevakningen. Om man jämför, jag skulle säga, jag menar, Danmark, Norge, är det ju kanske ännu mer åt det andra hållet, så att säga.
Ja, då, ja. Mer oseriöst,
jag tänker. Ja, ja. Så att jag tycker att lite oseriöst, utan att det blir överdrivet.
Hur viktigt är det för läsarna? Alltså jag tänker att... För jag har ju själv jobbat mycket på kvällstidning och läst hur mycket kvällstidning som helst. Jag har inga problem att backa en kvällstidning. Men hur viktigt är det? Hur mycket läses någonting om fruarna eller familjen var där och firade med Viktor Claesson? Eller, alltså långt utanför planen, men ändå alltid varit en del av en kvällstidnings viktiga mix. Spelarfruar och liknande. Hur mycket läses det? Har du någon koll utan att du liksom ger några exakta siffror?
Nej, jag har ingen koll på det. Men jag vet ju att... inför de här mästerskapen så har vi har ju våra plus
abonnemang,
precis.
Det är att folk ska köpa och signa upp och köpa ett abonnemang
och låser vi in vissa artiklar och då inför mästerskapen, men det har ju också lugnat ner sig lite grann, men då var det ju gärna det här hur de träffade sin flickvän, vad de kör för bilar och sånt här, men det har vi inte haft så mycket. Jag tog den gammal uppdaterade från 2018 som vi hade med flickvännerna.
Jag noterade det, att ni körde den lite uppdaterad. Och där även liksom Simon Bank, även finskribenterna hade varit inne och antagligen då när de träffade en spelare, se till och fråga om det och det. Gissa, för han var med på Bajland.
Han var med på Bajland. Jag vet inte, men de har vi alltid försökt göra tidigare, så att jag gissar ändå att det på det viset finns ett intresse. För någonstans när det är mästerskap, det vet du ju, så det blir ju ändå fler, inte bara de inbitna fotbollsintresserade som läser. Så att det är väl lite det man vill tillfredsställa de läsarna.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, det var härligt. Det var vad vi ville ge dem också.
Du har ju, till skillnad från exempelvis mig och en del andra, så jobbar ju du även mycket med en annan sport. Du bevakar handboll, och där har du ju en lite annan roll, för du skriver ju krönikor och så. Och hur är det att bevaka handboll, som ju vi får flika in mycket mindre sport, det är vi väl medvetna om. Men hur är det att bevaka handboll och handbollslandslaget kontra fotbollslandslaget?
Ja, men det är ju såklart som natt och dag. Men det är ju också väldigt stora, helt andra förutsättningar. Det är ju inte, nu har ju Expressen monterat ner sin handbollsbevakning sedan några år, känns det som. Och där blir det ju färre och färre. Det märks ju när tidningarna och mediehusen får mindre pengar. Gissar ju att man inte är med så mycket. Så att, där är vi inte så många, men där är det ju, nej, men det är ju på ett helt annat sätt. Vill jag prata med Jim Gottfridsson varenda dag om något mästerskap, så kan jag göra det. Du meddelar sent på kvällen eller tidigt på morgonen vilka du vill prata med den dagen. Och när det inte är pandemi så är det ju pressträffar på hotellet oftast. Och då kommer de dit, och sen får man en kvart kanske. Eller, ja, rimligt så. Man kan ju säkert få en halvtimme, timme. Kanske inte med en viktig spelare så mitt under ett mästerskap. Då får man försöka ta det innan. Men med en förbundskapen kan du ju utan tvekan få en halvtimme och sitta ner själv. Så att det är ju på det viset någonting helt annat.
Är det tråkigt att det inte är fler som satsar? För det blir ju ingen konkurrens.
Nej, det är tråkigt. Alltså bara det här med... Ja, men nu gör jag ju alla delar där. Men som att sätta betyg... Och du vet, när i fotbollen här, när vi sätter betyg, så går man in och kollar vad ni har satt och vad Expressen har satt, och det är alltid kul att jämföra lite. Och vi står ju till och med ibland och bollar, brukar göra med dina kollegor Martin Pettersson och Andreas Sundberg i mixade zon och sådär efteråt. Och det är nästan bara jag, det finns handbollskanalen också, men bara en sån sak kan man ju, eller att, ja, du har ju rena nyhetsarbetet, men också att någon annan har skrivit krönika, att det kommer in någon annan med lite åsikter och sådär. Det kan man ju sakna verkligen.
Ja, för att du har ju ändå varit med på en tid. Nu kom du in efter jag hade slutat på åtminstone i landslagsbevakning till full, och efter jag hade slutat på Expressen. Men när jag började så var det ju otroligt tajt. Man hälsade ju knappt på folk från Aftonbladet. Nej. Hur upplevde du det?
Nej, det var ju verkligen... Men jag... Det var ju lite kittlande där också. Och sen var det ju under en period där, när det handlade om att hitta de egna vinklarna och få lite eget, Så var det ju ett kul tjuv och rackarspel i mixade zonen. Både efter matchen, men också att man hade lite idéer, och sen så kollar man, stod Expressen med här nu, så kunde man inte ställa riktigt en raka fråga. Men man kanske kunde linda in den utan att de skulle förstå vinkeln, och de gjorde säkert likadant. Det var ganska kul. Och sen just det här att, nu låter man ju nostalgisk liksom, men få det här facit dagen efter. Vad hade de? Vad hade vi? Sen kan man väl tycka idag också att det inte är den konkurrensen. Det är väl ganska skönt, bättre klimat rent så.
Att det är bättre klimat, men hos journalister är det ju definitivt, ja, än vad det var tidigare. När man, eller jag är ju
uppfostrad kan man ju säga, eftersom jag började på Expressen och alltid läste Expressen, att man höll Aftonbladet väldigt kort och på något sätt känns som att det har suttit i både hos mig och även hos folk på Aftonbladet under alla år när jag även lämnat Expressen. Men det är väl egentligen sundare att det inte är så fientligt, även om man naturligtvis ska vara konkurrenter.
Ja.
Men tror du den här konkurrensen driver den fram bättre journalistik, eller är det risk att man trampar snett mer i jakten på att man ska vara först med någonting?
Jag tror det driver säkert fram, skulle visa på, som inne i det, kanske en bättre journalistik på sätt och vis, man är mer på tårna. Men jag tror absolut det här att det är lättare att trampa snett. Därför att det ska, för att man ska vara först med grejer, och att man chansar på ett lite annat sätt. Det tror jag absolut.
Du som då är mer renodlad reporter på fotbollen, kan du sakna att själv ha mer krönikor att få tycka till?
Nej, inte i fotbollen. Och framförallt inte när man ser den nivån som våra krönikörer håller också. Rent vad ska man säga, språkligt eller så. Så
trots dina uppsatsframgångar i skolan.
Ja, de var i det sammanhang. Eller nej, det går inte att dra den raka tråden därifrån. Nej, absolut inte. Nej, så det gör jag inte. Och sen så får jag ju, jag får göra det i handbollen. Som sagt, och där finns det inte. Där finns inga Simon Bank och Erik Niva där. Så att, kan man härja fritt.
Inga att konkurrera med. Och en vanlig invändning mot oss i sportjournalistiken, och det är ju kanske inte du och jag som tar de besluten, men det har ju funnits en brist på kvinnor, det är det ju inte riktigt samma, men de lever ju under tuffare klimat skulle jag hävda, och det är nog ingen, ja, man får vara lika blind som en klimatförändringsskeptiker om man inte har sett det. Hur ser du på det liksom, ja, både du och jag är män, även om jag är äldre än vad du är, men att liksom kvinnor har haft kanske lite svårare att komma in och haft ett annat klimat?
Ja, du tänker in i liksom branschen.
Ja,
så.
In i branschen, och att man kanske blir mer utsatt, mer granskad, mer...
Det tror jag. Alltså, jag hoppas och tror att det inte finns liksom... Och att det finns något motstånd i branschen så. Jag menar, det är väl så att vi vill ha in kvinnor och behöver ha in det i den här branschen. Men jag tror att problemet kommer ju då är ju utifrån, från läsare, och så precis som du säger, att de granskas, ja, att de får ju mer skit, alltså det här otroligt gubbiga, tråkiga, jag vet inte om det är något som lever kvar, kvinnor kan inte fotboll och de här, ja.
Nej, precis, det är ju, men där känner man ju att det åtminstone rör på sig åt rätt riktning. Ett annat problem där det har rört sig mindre är ju mångfald, som jag kan, det räcker ju att man tittar på ens egna redaktioner, att vi brustit där. Sen är det ju inte du och jag som har suttit och anställt folk. Men hur tror du att man ska göra där? Är det så att vi måste kliva av för att det ska bli platser? Eller för att problemet branschen har är ju att den krymper just nu. Mm. Och att man på det sättet att det blir svårt. Hur ska man lösa det? Eller är det en för svår fråga att ställa? Men visst är det ett problem i varje fall?
Absolut. Jag håller med dig, och jag har ingen lösning på det. Jag sitter inte på den positionen heller, så att...
Om vi då, som jag menar, jag vet ju att Aftonbladet har gjort det, Expressen har gjort det, vi har gjort det, ja, men belyser ju fotbollens problem i ledande skikt, om man tittar styrelse eller Janne Anderssons ledarstab och så kan man ju peka på, ni har ingen mångfald. Har vi rätt att kritisera det när vi sitter på sportredaktioner som är liksom också, som inte heller speglar samhället?
Nej, det rimmar väl lite illa. Det gör det ju såklart. Samtidigt som... Nej, vi kanske borde se om vårt eget hus först på ett vis. Å andra sidan så får vi väl jobba på den fronten också. Och sen så är det några som ska ifrågasätta det, så måste det fortfarande vara vi som gör det. Annars gör väl ingen annan det, så att säga. Det är ju vi som är i position att göra det. Men det är klart att vi kanske... Det borde hända lite mer hos oss själva också.
Rosenberg, hur är det med han?
Rosenberg fick en känning i ljumsken och
han kommer att kunna vara tillbaka igen, men kanske inte i nästa match.
Men du, Anders Christiansen såg det ju inte alls något bra ut när han kom haltande ut här efter.
Nej, det är det inte. Det är alltså bicepssenan där som han har fått en trolig blödning i.
Och Rasmus Bengtsson som också klev av i halvtid.
Rasmus har sedan mer än ett halvår tillbaka en yttre menisk i knät som har krånglat.
Du är ju stationerad i Skåne men heltidsanställd på Sportbladet, eller är du konsult? Eller?
Nej, jag är...
Du, och då ingår ju bland annat HF när de är i Allsvenskan. Du gör väl någon Andreas Granqvist-intervju eller något liknande även när han... Och sen är du, bevakar du Malmö FF och du är ju en av dem som haft lite negativa nyheter om Malmö FF. Hur blir man mottagen i MFF då?
Nej, men då blir man inte så bra mottagen skulle jag vilja säga. Nej, där pågår någon kamp och jag känner att storklubbarna idag, alltså våra största konkurrenter egentligen, är ju faktiskt storklubbarna. Om vi nu, ja, det blir IFK Göteborg, Malmö FF och de tre Stockholmsklubbarna framförallt. Som vill ju, de tittar väl utomlands på de stora klubbarna, även om de är ju mil ifrån dem på många sätt när det gäller pengar och allting ju. Men jag menar, MFF har väl 9 stycken på sin kommunikationsavdelning. Nu menar inte att 9 stycken som sitter och skriver på hemsidan, för det är ju säkert grafik och allt vad det är idag ju. Men det är ju nästan som ett litet mediehus ändå i klubben och vill ju styra det mesta. Där har det blivit väldigt tydligt. Så att jag ser ju dem egentligen som den största konkurrenten. För,
men de för välkomnar inte när du breakar att Johan Dahlin är skadad och missar bra, eller att Rasmus Bengtsson bråkar med Jon Dahl Tomasson. Hur är reaktionen då från när du ringer och vill ha en kommentar?
Nej, men då är det ju inga kommentarer. Och det här med Johan Dahlin, utan att vi ska gå in i detaljer, men att det ska bli för långdraget så, men de har ju sedan ett tag tillbaka en policy att inte kommentera skador eller att inte prata om skador, och det, bara det kan jag ju tycka, för att sen står ju ändå, eller så ser man det ute på planen och så står en spelare och pratar om skadan, men sen så kan Jon Dahl Tomasson inte säga någonting, han vet ju aldrig någonting om någon skada, och sen så hänvisar de till GDPR, vilket då andra klubbar säger att det ska man inte göra, det behöver man inte göra, det kan man inte göra. Men när det gällde Johan Dahlin så fick jag veta att han var ju bara borta helt plötsligt, och att det handlade om en axelskada, att den behövde opereras, och jag skrev också att i värsta fall så kunde karriären vara över. Det var liksom en mening i det bara. Och innan dess, så innan jag skrev, så ringde jag ju MFFs presschef och frågade då, och sa vi kommenterar inte skador. Nej, okej, och så skrev jag detta. Då gick de ju ut med att det var inget de dementerade väl i stort sett, så då kunde de helt plötsligt prata om en skada, och det tog jag upp. Men varför kunde inte sagt det då innan, då skulle jag ha med, för det blir en rätt stor grej att de var ute i pressmeddelande då att det egentligen inte var någon större fara, och sen visade det sig ändå att han skulle operera axeln. Har de fortfarande nog aldrig sagt att det var. Och jag skrev att han skulle vara borta resten av säsongen. Ja, det dementerade de ju också. Han var borta resten av säsongen.
Ja, han är väl precis tillbaka, eller ja, någon månad
precis.
Tillbaka.
Och han har ju då hela tiden sagt att han kom ju till mig inför en match och var långt senare och var jäkligt förbannad utanför arenan. Vi möttes liksom. Han skulle upp på läktaren och jag skulle in och jobba, och undrade fan jag kunde skriva så. Och att det han har ju hängt upp sig på att den var karriärhotande. Och det, ja. Men är du 35 år från axelskada, svår axelskada opereras, så att skriva att den kan vara karriärhotande tyckte inte jag var något större övertramp. Men det var ju ett exempel.
Vad är reaktionerna från supportrar? De brukar ju ändå liksom, ja, ibland slutar de upp bakom klubben, och ibland kan ju de uppleva att de inte får någon insyn. Vad får du för mejl? Om du får någon
det,
mail.
Nej, jag fick. Nej, det var inte
nej,
så mycket.
Men totalt sett, vill folk ha mer insyn i MFF, eller är de nöjda med det Malmö FF skickar ut?
Jag vet nu när det var Ola Toivonen här, där jag också skrev att det handlar om en svår knäskada. Jag fick reda på att det var, eller officiellt förresten, att det var
Jag vet inte vad som är officiellt, men här kan vi köra på. Vi har inga informatörer från Malmö FF som sitter i rummet som stoppar oss.
Nej, men det var väl en korsbandsskada, men vi skrev att det var en svår knäskada. Och då gick ju MFF ut och de dementerade ju inte det. Men då vet jag, och liksom ändå skulle ta ner det på något vis. Och då vet jag att supportrar reagerade att nu fick det liksom vara nu måste ni väl ändå kunna... Och sen kom det ju sen. Det drar ju några dagar, någon vecka.
Får du någon förklaring för Malmö FF att man vill göra så här? Eller de tar inte ens den diskussionen?
Nej. Jag ska ha ett möte med dem för jag vill veta deras strategi egentligen, alltså vad de är, för att fortfarande så är det som att de låtsas som att det är lika öppet som för 10 år sedan, att man kan få prata med vilken spelare man vill, men så är det ju inte, men någonstans, ja men frågar du om det, jo men om jag vill ha 10 minuter, om jag vill ha med Marco Johansson inför premiären, och då frågar jag fick vänta 2 eller 3 veckor
innan. För 10 minuter med målvakten?
Ja, och det var uttryckligen, jag behöver bara 10 minuter för jag, det var en grej jag skulle kolla egentligen med honom, eller ja, det skulle bli en kort intervju. Och sen då när jag väl skulle få honom en eftermiddag, 10 minuter, då gjorde han först den här digitala pressträffen, alltså som en presskonferens med alla, och då sa jag bara, nej, då om jag nu har bett att få det i 2 veckor och när jag väl får det, då ska jag först ja, så att säga, hela världen få prata med honom. Då la jag ner det.
Ja, det är fascinerande. Finns det på något sätt man kan driva de här frågorna, eller är det bara acceptera att den här kantringen sker nu? Som man har sett utomlands, den sker nu i svensk fotboll i de större klubbarna, och att det är bara att åka med och försöka göra sitt jobb så gott det går.
Ja, jag tror man måste försöka kämpa emot i det lilla. Som sagt, jag har försökt nu, ja, så kom EM emellan och lite så här, men att först tänkte jag jag vill ha ett möte med MFFs pressansvariga där. Få höra lite grann hur det ska vara och hur de tänker egentligen. Och sen fick jag med de andra som, vi är ju en 5-6 stycken journalister som bevakar MFF så nästan mer eller mindre dagligen kan man ju säga. De var med också på detta, men då skulle det bara vara ett möte mellan, då vill de inte ha ett möte med allihop, utan det var jag som skulle först då, att det var bäst. Så det har inte blivit av ännu.
Känslan är ju när man sitter i Stockholm, för om man tittar på de mer negativa nyheter som publicerats om Malmö FF, så är det ju du, eller så är det Daniel Kristoffersson, eller så är det vi på Fotbollskanalen som har haft allt från LB07 till Ove Rössler skulle få gå och liknande. Är Malmö så mäktiga så att det finns en rädsla kring de som är ännu närmare Malmö? Alltså klubben.
Mm. Ja, men lite grann tror jag på har det nog funnits. Ja. Eller det måste du göra, för varför är det mycket av de negativa nyheterna kommer utifrån annars, så att säga. Sen vet jag inte om det är tidningar eller mediehus som haft det som någon sorts, att det kanske har handlat mer om personliga. Jag menar, där finns ju riktiga MFF-supportrar bland journalisterna, mer eller mindre uttalade MFF-supportrar ju.
Nu plockar ju dessutom Malmö FF tidigare Aftonbladet medarbetare, men sen länge på Expressen Kvällsposten. Mattias Larsson, de plockar in honom, och det är väl kanske i sig en säkrare arbetsmarknad än att vara journalist på ett sätt. Men syn ju, för det blir ju en utarmning av den sidan som ju är olycklig, får man väl säga.
Ja, tycker Mattias Larsson är jäkligt duktig. Såklart på det han gör, så att det är ju väl en förlust för journalistkåren på så sätt. Och det ska ju bli intressant att se vad han, om han kan påverka på något vis, eller han blir så som vi har sett kanske många kring landslaget med presschefer och så vidare, att man snabbt blir en del av laget. Och,
det brukar gå undan. Om man ser till det här att klubbar vill berätta sin egen historia, vill bygga upp egna mediehus och där man ju kan berätta sin kurerade så. Vi ser ju faktiskt samma kring landslaget. Man jobbar sociala medier där man taggar sen med en tröja du kan köpa av Adidas, ska det väl uttas. Jag säger att det är Adidas, men det ska heta Adidas. Eller att de kör sin egen YouTube-kanal och liknande. Ja, det blir informatörer och liknande att man vill äga, och det ser vi ju kommuner och ja, företag. Så Hur ska vi verka framöver när det blir mer och mer så?
Ja, det är en svår fråga. Jag bara tänkte på det du sa. Jag vet att du har sagt det någon gång tidigare också, att bara koppla tillbaka till supportrarna och så. Att, för jag menar, nästan under den tiden jag bevakat MF flyttade ner till Skåne 2011, så har det ju varit ett, MFF har ju varit väldigt framgångsrika. Och då kan jag ju tänka mig också att det kanske har varit lättare för MFF att, att styra det själva. För att den dagen, jag menar, vi har sett kriserna i IFK Göteborg till exempel, eller AIK har väl haft sina. Där tror jag helt plötsligt att supportrarna ser värdet av någon sorts granskande utifrån, oberoende. Vad fan händer i vår klubb?
Du har också
själv pratat om det ju.
Ja, nej, men om man kan ju ta ett närmare exempel för dig. Helsingborgs IF, jag tycker Helsingborgs Dagblad har varit exemplarisk i hur de har varit som en blåslampa och ekonomiska kriser ifrågasatt. Att de har ju varit det man vill att en lokaltidning ska vara. Men som man har, jag har respekt för, det är svårt. Det finns Östersundsposten och Östersunds fotbollsklubb där det också. Vilket ju är svårt, men det är ju där man måste vara. Och jag tror supportrar, medlemmar, jag tror de underskattar vikten av journalistik för att faktiskt få reda på. Sen kan supportrar göra det själva också, men visst måste det ju finnas någon plattform att publicera det på och ifrågasätta.
Ja, helt klart. Och framförallt då när det blir, liksom när supportrarna vill, vad fan händer i vår klubb? Då litar de ju inte, då kan de inte lita på klubben själva, såklart ju. Jag menar det...
Men det, tror du det finns en fara även med landslaget, att de far iväg med just att man, det blir viktigt för dem att skapa sin egen medieverksamhet, egna sociala medier, allting ska...
Absolut, så är det ju. Och jag menar, vi är väl alla spända på vad händer nu efter pandemin med tillgången och så här. Va? Nu säger de väl att vi ska gå tillbaka till vanliga mixade zoner och pressträffar och så där. Och det, men man är ju lite orolig ändå att det, trots allt, trots det vi pratade om i början, att spelarna tycker kanske att det är ganska så... En del tror jag kan tycka det här är kul med de här lite mer informella pressträffarna och så. Men det är klart, för de som inte tycker det är så kul, så kan det kanske ändå vara ganska så bekvämt att sitta på ett podie där. Eller framförallt kanske efter matchen, om man har gjort misstag och så och inte vill, så behöver du inte nu gå i en mixad zon. Nu har det inte varit så mycket negativt egentligen heller under, kring landslaget rent prestationsmässigt. Det var ju Nations League där, men jag var inte med så många där av olika anledningar, så.
Nej, ja, och jag måste ju, som har till och med jobbat lite längre än du, jag upplever att det är otroligt mycket snällare bevakning på många sätt än vad det har varit tidigare. Att det var hårdare, det drogs hårdare, och man kan ju säga mycket om internet, men det är ju ändå så att du kan ändra en internettext även om den lever vidare. Har någonting blivit fel? Det som kom ut i Aftonbladet och Expressen rullades ut i uppemot 1 miljon exemplar över hela landet. Det gick ju inte att ändra om det var exempelvis fel eller någon tyckte att det hade blivit hårdraget. Så att jag kan nog känna att det är på många sätt snälla, och därför förstår jag ännu mindre av att man sluter sig eller vill bara ge ut sin egen version.
Ja, jag håller med dig. Det är snällare idag. Definitivt.
Om du ser framöver, vad behöver man som journalist liksom? Vad tar du till dig av det du får i mejlledes? Eller, för jag menar, det är ju ändå så att läsare kan ju lätt höra av sig och påpeka. Vad tar du till dig av den kritik som jag gissar att du får? För jag får ju en del kritik eller liksom frågor och undringar. Och så. Vad tar du till dig?
Men det är, jag får inte mycket mejl.
Nej, okej.
Okay. Men jag tror ju att krönikörerna får mer. Alltså jag får ju mer... tokstollarna, rasisterna i så fall, lite grann det, va? Ja, men det är väl de som mejlar runt till alla på det viset.
Om vi tittar framåt, så är det ju faktiskt en match som väntar tisdag kväll, och hur går det?
Ja, jag tror Sverige vinner. Alltså egentligen är det väl 50-50 någonstans, sett till hur Sverige har spelat och sådär, men det går inte att komma ifrån att innan EM, om man har sagt Sverige får Ukraina i en åttondelsfinal, så här. Som spelarna säger, de har ju tagit det alla dagar i veckan. Så att, men jag tror inte att spelet lossnar. Jag tror att man vinner med 1-0.
Hur ser du på den diskussion som ändå blir? Liksom, det är ju lite schizofrent på ett sätt. De vinner gruppen med Spanien och åttondelsfinal möter en grupp tre. Samtidigt som spelet är allt annat än bra. Vilket ben står du på, eller står du på bägge benen?
Ja, tråkigt svar, men står väl lite på bägge benen. Jag menar, det är ju Peter Wettergren som satt där igår måste ju ändå njuta när vi drar upp lite dålig statistik och så säger han, ja men för oss är det viktigast att vinna matchen. Och det är det ju slutändan och det tycker vi ju alla. Men det är klart att förväntningarna har ju höjts. Jag menar, det spelet var väl ungefär detsamma egentligen i VM 2018 i stora dagar. Fast det var ju i och för sig, vi har ju den här Mexiko-matchen som var, som jag upplever i alla fall, eller vad jag kommer ihåg, som var lite någonting annat. Och man hade den här känslan som Jan Andersson och Peter Wettergren har pratat om, att den här matchen kan vi inte förlora. Så var ju lite grann känslan. Men det har vi inte sett riktigt just det spelet så. Men sen har ju förväntningarna har ju höjts. VM 2018 räckte det med resultaten och nu vill man ju se lite mer. Just också för att vi har de här nu, Alexander Isak och Dejan Kulusevski.
Om det blir seger mot Ukraina så blir det ju match igen på lördag och då mot England eller Tyskland. Hur går det då?
Nej, men då åker ju Sverige ut. Tyvärr. Men jag faktiskt i natt så satt jag och svarade på den här panel vi hade och då bara svävade jag iväg och drog det hela vägen att Sverige skulle bli ett nytt Grekland.
Okay.
Men det var ju mer
dröm. Det var med hjärtat. Då räknar du in det som en merit på din meritlista. Det gillar jag. Men, är
ja, men om man är jobbar i detta yrket och får vara med om mästerskapen, då är väl det.
Nej, jag är inte en del av det, men det är vi nog ensam med, jag och landslaget. Men om du, är du vi med landslaget eller är det Sverige?
Det är Sverige.
Ja,
det är en viktig den distinktionen. Jag räknade med där, Olof, VM 2010 var inte en Sverige med.
Nej.
Så att få åka på mästerskap i detta yrket. Det
var det du menade.
Ja, inte att jag har gått. Jag har kommit till mästerskap.
Ja. Ja, men... ja, då fattar jag.
Ja.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.